Kyrie eleison, Herre förbarma dig. För det ligger väldigt nära det jag ska säga. Och den predikan som i det här temat har jag aldrig dykt in så pass konkret. Jag ska tala om att Jesus botar sjuka. Och när de kom till Jesus människor och sökte honom i hjälp av olika ärenden, så sa de: Herre, förbarma dig över mig, sa de. Det är med stor bävan som jag talar om det här. För jag vet att det har funnits och finns undervisning som mer skapar bekymmer, som mer skapar förtvivlan än hopp. Och det är ju hopp jag vill det ska skapas. Där det mynnar ut i själavård istället för någonting positivt och gott. Därför är det med respekt och bävan jag går in i det här. Och sen ska du veta en sak till. I eftermiddag så ska jag åka och så ska de lägga mig i en scanner. Och så ska de titta om det är något fel i mig. Så då vet du att när jag talar nu så talar jag med bävan för mig själv också. För min egen hälsa. Att jag kommer inte från oben, som man säger. Alltså ovanifrån. Och tycker att jag vet bättre eller kan bättre eller mår bättre. Utan vi alla människor. Och jag skulle vilja läsa då i Matteus evangeliet, 4:e kapitlet, verserna 23-24. Matteus 4, verserna 23-24. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien. Och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor. Besatta, månadssjuka och lama. Och han botade dem. Låt oss be. Herre, välsigna ditt ord, Herre. Förbarma dig över oss. Vägled oss. Och låt ditt ord landa väl i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Först av allt så ska vi börja med en bakgrund till den här fantastiska texten. Och det är ju så att Jesus, han har blivit döpt av Johannes döparen. Och därmed inleder han sin tjänst, sin messianska tjänst. Han har blivit döpt av Johannes döparen. Johannes döparen säger att det är jag som borde bli döpt av dig. Och Jesus säger, svarar, låt det nu ske för att vi ska uppfylla all rättfärdighet. Jesus döper sig, blir döpt av Johannes. Efter det så står det att anden driver honom ut i vildmarken, i öknen. Där lever han i fasta under 40 dagar och 40 nätter. Mot slutet av den långa perioden så blir han trött och sliten och har säkert nedsatta krafter både fysiskt och psykiskt. Då kommer frestaren och frestar honom, som ifrågasätter hela hans existens. Om du är Guds son. Jesus, han vinner seger i den här utmaningen. Och sen återvänder han till Galileen och så börjar han kalla lärjungar, samla dem omkring sig. Sen så sker den här explosionen av Guds rikes kärlek i Galileen. Det fullständigt exploderar, som ni hörde det stod i texten här. Han botade alla slags sjukdomar bland folket. Ryktet om honom spred sig till Syrien. Man kom alltså med folk ända därifrån, ner dit, för att bli botad av honom. De som led av olika sjukdomar, plågor, besatta, månadssjuka och lama. Här är begrepp som man använder för den här tiden för att beskriva kanske det vi kanske skulle beskriva med andra termer. Men de kom till honom och blev botad. Och det som är intressant att notera i den här texten, det, när Jesus gör det här, dels att det sker i samband med förkunnandet om Guds rike. Och jag kommer till det alldeles strax, vad det innebär. Och det andra, det sker spontant. utan förväntningar egentligen från Jesus sida. Utan krav. Utan att han ställer upp villkor att ni måste tro på det här, ni måste göra så här. Utan det bara liksom, puff, säger det. Det flödar ut. Det är som ett kraftfält som går genom, utifrån Jesus genom Galileen. Och människor blir påverkade av den här Guds, låt mig säga det igen, Guds rikes kärlek. Det är ett uttryck för Guds godhet, för Guds förbarmande, för Guds kärlek. Men låt oss då titta på först hur Jesus förhåller sig till sin tjänst i att bota människor. För det är väldigt intressant. Om vi läser i evangelierna, vi ska hämta exempel från evangelierna, så kommer vi se något jätteintressant. Att det inte är riktigt så här maskinellt som en del praktiserare av helande framställer det som. Det är inte riktigt så att det liksom är något själlöst och livlöst, att det är något som produceras fram, utan det finns hela tiden en process i det hela. Det finns en förväntning hos Jesus och det finns en anledning till att det sker. Undren och tecknen sker för att han ska visa sin makt. Det är därför de sker. Och han säger så här i Markus 2. Och det här är ju ett sammanhang då där Jesus, där en lamman sänks ner genom taket. Det har ni hört talas om. Och Jesus säger till honom, dina synder är dig förlåtna. Och de skriftlärde står runt omkring och säger, tänker så här, det är bara Gud som kan förlåta synder. Varpå han säger, men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och så talar han till den lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Kan det bli tydligare? Han hade sagt så här innan, vilket är lättast att säga, bli frisk eller dina synder är dig förlåtna. Han ställer de två framför de här skriftlärde. Men för att ni ska veta att människosonen har makt, och så vänder han sig till den lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Vilket också sker. Han reser sig upp framför deras ögon och går hem. Vi rider ihop sängen och går hem. Men det är tydligt det, att det här sker för att Jesus ska visa att han har den makten. Att det inte bara snack. Det är inte bara, han sa, jag kunde ju ha sagt dina synder är förlåtna och gå härifrån. För ord är ju lätt, va? Men för att ni ska veta att jag har den makten. Underbart att vi har en sådan Jesus. Att ordet, det är inte bara ord, utan det är också kraft i ordet som Gud har sänt till oss. Det andra som är intressant, det är att se att Jesus, han söker efter tro. Han tittar efter tro när han möter de som kommer till honom och ber om hjälp. Vi kan läsa där i Markus 9 och 23. Om du kan, eller egentligen, då härmar han mannen som har frågat honom. Om du kan så kan du hjälpa min son. Sonen var då ansatt av en ond ande, beskriver den här pojkens pappa. Idag kanske vi skulle sagt att det var någon form av epilepsi eller någon, kanske någon psykisk ohälsa, jag vet inte. Eller så var det en ond ande, jag vet inte. Och så vädjar han till Jesus, om du kan så bota min son. Och då svarar han, om du kan, alltså om jag kan. Och så säger han, allt är möjligt för den som tror, säger han. Och det är ju ologiskt, eller hur? För han skulle ha sagt, om jag kan, det är klart jag kan. Va? Istället vänder han på det. Allt är möjligt för den som tror, säger han. Och det är intressant att när människor blir berörda av Jesus, upplever hälsa, upplever ett helande, så säger han väldigt ofta, din tro har räddat dig, säger han. Din tro har frälst dig. Din tro har räddat dig. Så tron är inte oviktig. Men här måste vi vara väldigt noggranna med vad vi menar med tro. För att här finns ju också där man har praktiserat sånt här att be för sjuka. Och när man inte ser att det sker någon förändring så anklagar man den sjuke för att du har dålig tro. Och det skapar själavård. För då känner ju den sjuke fördömelse. Varför händer inget? Jag återkommer till det, varför det inte händer så. Händer det när vi förväntar oss att det händer? Jag kommer till det mot slutet, så håll ut. Men tro, det handlar om en relation. Att Gud är ingen maskin som producerar saker. Utan vi kommer till honom och ber om något. Det är tro. Det handlar om en personlig relation. Allt är möjligt för den som tror. Så då är det ju viktigt. Och här är ju en hel predikan bara för sig. Och det får jag återkomma till. Vad är tro för någonting? Hur bygger jag upp min tro? Och så vidare. Men det får jag återkomma till. Nu vill jag bara lyfta fram det här som Jesus, hur han förhåller sig till det som sker omkring honom, botandet. Det tredje, och det här är bara ett bibelställe, det är att Jesus tittar efter vår vilja. Har du hört? Han kommer inte med sin helande ångvält där och kör över allihopa. Utan han frågar efter viljan. Det var en man som satt vid Betesda-dammen. Han var 38 år gammal, hade varit lam länge. Jesus kommer dit och så står det så här. I Johannes 5 och 6. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge. Och han frågade honom, vill du bli frisk? Det var många sjuka där. Och det fanns en förväntan för de som låg vid Betesda-dammen. Det fanns en folklig föreställning att när vattnet började röra sig. Det kanske fanns någon geologisk varma källor eller någonting. Jag vet inte, någonting som... Det var ju så man förklarar saker, att då är det en ängel som är där och rör om vattnet. Det var ju så man förklarar såna här saker. Det kanske var en ängel, jag vet inte. Bibeln kommenterar varken om det var rätt eller fel, utan konstaterar bara att många sökte sig dit, däribland den här lame mannen. Och så frågar han, vill du bli frisk? Vilken fråga! Det är väl klart om man vill bli frisk om man är sjuk, eller hur? Men han ställer den frågan, och det är bara här vi möter den här frågan. Det finns bara på ett bibelställe, så vi kan inte bygga någon teologi kring det här. Utan då behöver vi fler bibelord. Men det står ändå noterat av Johannes att Jesus frågar det här. Det finns de som säger att en sjukdom eller en svaghet kan skapa en sekundär vinst. Att jag blir omhändertagen och att jag blir gullad med. Det finns någonting där som jag kan tjäna på. Om det var det vet jag inte. Mannen, han säger till Jesus, varje gång det börjar röra sig i vattnet så har jag försökt att ta mig ner dit. Men det är alltid någon som kommer före och tränger sig före. Han var så uppgiven och förtvivlad. Han var liksom apatisk, kan man säga. Och när han har förklarat det här, då säger Jesus att han ska resa sig upp och vara frisk. Han kör inte över mannens vilja, utan att han ska ge sitt godkännande. Han kommer inte och slår honom i huvudet och säger du ska bli frisk. Utan han frågar efter mannens vilja. Och så arbetar Gud och den helige ande och Kristus hela tiden. Han står vid porten och knackar på. Han våldför sig inte på någon. Det gör däremot den andra sidan. De visar ingen hänsyn. Men Herren Jesus, han kommer och frågar, vill du vara med på det här projektet? Eller vad vi ska kalla det. En fjärde sak som jag noterar när jag läste evangelierna, och det här är också bara vid ett enda tillfälle, men det är ändå intressant att evangelisten noterar det här, evangelisten Lukas. Och det är i 5 kapitlet och vers 17. Vi ska läsa den. Det står att så här, en dag när Jesus undervisade satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem Och han hade Herrens kraft att bota. Jag tror att det finns ju några predikanter här inne, och jag tror att vi har funderat på varför står det så. Han hade Herrens kraft att bota. Lukas har förmodligen då hört om vittnesbördet från lärjungarna. Att ibland så var han aktiv och det hände under och tecken. Och ibland så var han inaktiv. Man hade noterat det här. Och det står att han hade Herrens kraft att bota. Och i det här tillfället, det är då man kommer med den här lame mannen och sänker ner honom. Fast det är annorlunda skildrat hos Lukas. Förenklat lite. Och så sker det här undret. Så ibland är han aktiv. Ibland så vilar han. Och då händer ingenting. Hur var det nu när de var ute och åkte på Genesarets sjö? Och det stormade väldigt. Och de var jätterädda. Och de trodde de skulle gå under. Och de till slut så väckte de Jesus, står det. Va? Herre, bryr du dig inte om att vi går under, säger han. Han låg och sov på dynan. Och jag tror inte han låg och smygsov med ett öga så här. Nu ska vi se vad de gör. Jag tror han var helt utschasad. Just då skedde inga kraftgärningar, för han var så trött. För det hörde till hans mänskliga natur. Att han var inget mänskligt kärnkraftsverk. För då skulle han ha slitit sönder. Han skulle inte ha orkat. Och det står ju också vid tillfällen. Han säger vid något tillfällen till lärjungarna. Låt oss gå undan till en öde plats. Så att ni får vila er lite. Så intressant att se. Ibland är han aktiv. Ibland så vilar han. Kom ihåg det. Kom ihåg det när människor kommer och säger att vi ska förvänta oss botande. När som helst. Hur som helst. Hela tiden. Jesus botar alla. Kom ihåg nu, hur var det med Jesus? Han inväntar rätt tillfälle. Ibland kanske hans tjänare också behöver vila sig, eller hur? Och vad var det han sa apropå tro? Till de där som kom med den lame mannen och de tittade upp. Han såg deras tro, sa han. Inte den lame mannens tro. Han såg deras tro. Och så behöver han ibland dra sig undan och vila. Det är intressant, eller hur? Är ni med mig? Bra. För ibland så gick det helt enkelt inte att bota. Så funkade inte kraftgärningarna så som han förväntade sig att det skulle ske. Va? Vad är det du säger? Ja, men jag har bibelord på det. Och det är när han är i Nasaret. För då tar vardagen över kommandot. I Markus 6:5 står det. Det har liksom blivit en diskussion där om vem han är och sådär. Och han har varit ganska provocerande också i sina uttalanden. Så står det att han kunde inte göra någon kraftgärning där utom att bota några få sjuka och lägga händerna på dem. Här ser vi alltså att han begränsas. Har du tänkt på det? Det är inte det här någon sorts kraftverk som är på hela tiden. Här begränsas han. Han förvånade sig över deras otro, står det. Här var inte frågan om tvivel. Man kan tvivla. Du kanske känner att du är i en fas av tvivel. Att du ifrågasätter saker. Det ska du inte vara rädd för. Jag höll på att säga, det är jättebra att din tro prövas. Då beror det på vem du lyssnar på. Var du hämtar näringen. Vilket narrativ du tar in. Om du går till Guds ord och gräver djupare. Om du frågar dem som har varit med innan. Om du gräver lite i teologin. Så kommer du få se. Att ja, men de här frågorna finns det svar på. De här frågorna finns det svar. Gud vill hjälpa dig igenom det. Men här i Nasaret Här hade vardagen tagit över. Jesus känner vi ju. Hans bröder, hans systrar, hans mor och far bor ju här. Han har vi ju sett springa omkring här på gatan och leka. Det är inget märkvärdigt med honom. Och de kunde inte tro, står det. Han förvånade sig. Jesus står att han förvånade sig över deras otro. Så där ser du att det finns olika nyanser och skiftningar i Jesu tjänst, va? Där han botade. Vi började i hans inledning av hans arbete där han undervisade i synagogen och förkunnade evangelium och botade alla slags sjukdomar. Det var som en explosion, som jag sa, va? Som bara spred sig. Och så möter vi också det här där han söker efter tro, där han söker efter vilja, där han, där det står att Guds kraft är över honom, att han är i aktivitet, och så i platser där man helt enkelt inte kan ta emot det han säger. Jag vill att du har med dig kollaget. För vi lever i tider. Jag har hört det förr och jag är säker på att det kommer igen. Att vi ska ha enorma, liksom omänskliga och oevangeliska förväntningar på de här frågorna. Men Jesus botar sjuka. Det ska vi ha fast vid. Det, vårt ärende är hopp, inte förtvivlan. Det är vårt uppdrag, det är våran vara, om du så vill. Att vi predikar Jesus, att predika hopp. Men hur är det då, pastorn? Är det här någonting, det hände ju då på Jesu tid. Och apostlarna kan vi läsa i Bibeln att det hände. Men är det någonting som är aktuellt för vår tid? Det kan man ju fråga sig. Ja, nu är det ju så att jag är pingstpastor. Och det följer ju, det har ju vissa konsekvenser med sig. Det är ju att jag tror ju på den övernaturliga dimensionen. Jag tror på att nådegåvorna fortfarande är i funktion. Jag är, om man skulle kunna formulera det lite fint, jag står i den pingstkarismatiska traditionens spiritualitet. Det lät väl fint, va? Det lät lärt och fint. Det betyder att jag bejakar allt det här. Jag bejakar också Jesu utsändningsord till lärjungarna. Gå ut i hela världen, lägg händerna på sjuka och bota dem, står det. Så jag bejakar det fullt ut. Det är väl bra, va? Ja, amen. Men det finns de kristna också som säger att nej, det har upphört. I teologispråk så kallas de för cessationister. Det kommer av engelskans cease. Alltså gåvorna upphörde med den sista aposteln. Med vissa undantag. Det kan hända, säger de. Och de kan ha egna vittnesbörd också. Men generellt, nej. Det är inget vi ska förvänta oss, säger de. Grejen är att de är jätteduktiga teologer. Och jag brukar hämta väldigt mycket positivt hos dem. Men jag håller inte med dem om att gåvorna har upphört. Utan jag tror att det är någonting som vi kan förvalta. Ja, men pastorn, har du någon personlig erfarenhet av det? Ja, jag har det. Jag har upplevt ett personligt starkt helande i min ungdom som jag inte kan förklara. Och jag vill inte gå in på detaljerna för det är väldigt personligt. Men det var en infektion som drabbade mig gång på gång och doktorn tyckte att nej, nästa gång så blir det kniven. Men så kom en vecka av fullständig frid och jag var fullständigt utnockad. Men efter den veckan så upptäckte jag att det kom aldrig tillbaka. Och för mig var det wow. För jag tänkte att det här får jag dras med. Det var ett personlig upplevelse. Och jag har kämpat med den här predikan, ska du veta. Jag har kämpat med den här frågan. Och jag har ifrågasatt, är det lämpligt att du lyfter upp det här? Tänk på alla plågade människor. Tänk på alla som har det jobbigt. Vi kommer till det alldeles strax. Men tänk att under den här veckan har jag aldrig hört så många vittnesbörd om gudomligt ingripande och helande. Jag tycker det är helt vansinnigt. Man brukar höra det någon gång ibland. Jag har hört det nästan varje dag. Bland annat Klara. Igår kväll så läste jag om en kille i Dagens, en artikel som blev befriad från något som tog ner honom. Och det sånt brukar inte jag vara med om. Så det var på något sätt som att, jo då, men var frimodig nu Paul. Och förkunna det här, för det här är en del av evangeliet. Att Jesus kan bota sjuka. Att vi ska vara frimodiga att göra det. Och tro och förväntan är ju inte helt oviktiga. Ja, men nu är du där igen och tassar. Nu kräver du tro av mig. Ja, men lyssna på det här bibelordet så förstår du det bättre. I Ordspråksboken 17 och 22. Jag tycker det är genialt formulerat. Glatt hjärta ger läkedom. Brutet mod suger märgen ur benen. Visst är det bra? Va? Glatt hjärta ger läkedom. Brutet mod suger märgen ur benen. Jag har mycket sjukvårdsfolk omkring mig i min släkt. Och gemensamt för dem alla det är där de säger att patienten eller den sjuke måste ha hopp och mod för att läkedomen ska gå fortare. Man måste ha tro helt enkelt för att det här kommer gå bra. Och det är viktigt. Det är första steget i helandet. Att ett glatt hjärta. Vad stod det nu igen? Glatt hjärta ger god läkedom. Jag har hört talas om en man. Det här står inte i Bibeln. Och det brukar stå i såna här coachingböcker. Jag har läst lite sådana också. Jag vill kolla lite vad de håller på med. Det var en man som, det här brukar återkomma, en sån här berättelse som återkommer. En man som låg på lasarettet, mådde dåligt, han var inte bra. Men så bestämde han sig för att, sa han åt dem, ta in en tv på rummet och så vill jag ha bara komedier, sa han. Bara roliga filmer. Och det höll han på med ett tag och han blev bättre. Det här är inget tricks, utan så där funkar ju vårat immunförsvar. Att vi är själ och kropp, va? Det hänger ihop. Så att ett glatt hjärta är bra. Och evangelium, det är ett glatt budskap. Okej? Kom ihåg det här. Att det stora helandet, det är inte vårt kroppsliga helandet. Utan det är vår försoning med Gud. Det är att Jesus har dött för våra synder. Där börjar det stora helandet, att vi får en rätt relation med Gud. Att vi kommer på rätt spår. Sen kanske det är så att gamla broder Åsna som, vad heter han så? Lidman kallade sin kropp. Att den inte hänger med alltid. Men det är där det glada budskapet börjar, i försoningen. Att Kristus har försonat, att han har betalat priset för vår synd. Det är det absolut viktigaste. Det är det stora botandet. Och det gäller alla människor. Och det gäller oavsett i vilken kondition vi är. Amen. Bra, ni är med. Då kommer den sista frågan. Kan vi praktisera det här idag? Är det något som är aktuellt för vår tid? Ja, det menar jag. Kan vi praktisera det? Självklart. Det är för att Paulus, han skriver så här i andra Korinthierbrevet 6:2. Han säger ju: jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Ja, men det där skrev han ju för ett par tusen år sedan. Ja, men Guds ord är evigt. Och varje stund är ett nu för Herren. Nu är den rätta stunden. Så absolut, så ska vi praktisera det. Självklart. Men, kära vän, oavsett vad som händer, så ska du lita på Herren i allt. Och komma ihåg Paulus ord: min nåd är dig nog. Det står att Paulus, han var plågad av en tagg i köttet. Det var någonting i hans kropp som gjorde att, som begränsade honom hela tiden. Och det står så här i andra Korinthierbrevet 12, verserna 7-9. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Paulus, va? Genom vilket det skedde ovanliga under, står det. Han säger så här: tre gånger har jag bett att det här är att den ska lämna mig. Men han svarar, ja, det är så underbart. Min nåd är nog för dig, för min kraft för fullkomnas i svaghet, svarar Gud. Tre gånger ber Paulus om att han ska slippa den här. Han kunde ha sagt, men jag har fortsatt att be att den här taggen ska ge sig vika. Nej, han fick ett svar. Min nåd är nog för dig, Paulus. Min nåd är nog för dig, Paul. Sätt in ditt eget namn. För min kraft. Och det har jag inte tänkt på, att det här är en del av Guds tilltal till Paulus. För min kraft fullkomnas i svaghet. Vad betyder det? Jo, det betyder att våra svagheter behöver nödvändigtvis inte vara ett hinder för Gud. Även om det tycker vi hindras av det, så är det inte ett hinder för Gud. För att visa sin makt. Låt mig få höra om Jesus. Ja, nu tappar jag bort. Vad hette hon som skrev den? Va? Inte Lina Sandell. En engelsk. Oh, typiskt. Ja. Va? Fanny Crosby, ja. Hon var blind. Blind hela sitt liv. Hon blev 93 år. Hon skrev tusentals sånger. Hon blev till stor välsignelse. Naomi Tada Eriksson var en ung, snygg, talangfull tjej som vid ett tillfälle hoppade från trampolinen, bröt någonting i nacken eller ryggen, har suttit i rullstol sedan dess. Ni som har varit med på 70-80-talet vet vem jag menar. Hon målade fantastiska tavlor. Och har varit till stor välsignelse för många människor. Har skapat hopp och tro. Alltså hon är ett mirakel i sig fast hon sitter i rullstol. Eller hur? Farbror Erik, Erikshjälpens grundare, var sjuklig hela sin barndom och ungdom. Kunde inte göra så mycket, men började skicka saker till andra, för han till andra barn som var på sjukhus, för han visste hur det var. Idag så är det ett stort hjälparbete som når ut över hela världen. Det var väl liksom inget att komma med. Men om Gud får ta hand om vår svaghet så kan han visa sin styrkhet. Det är det jag menar med att vi inte ska bli förtvivlade om inget händer. För Gud kan vara, det kan vara så att Gud använder din svaghet till att göra någonting stort. Det är saker och ting som jag kämpar med i mitt liv som jag skulle vilja. Kan du inte bara ta bort det här, Gud? Om man börjar jämföra sig med andra. Du kanske har saker i ditt liv där du känner en begränsning. Men Guds nåd är dig nog. Han verkar också i svagheten. Så det är inget som hindrar honom på något sätt. Är inte det skönt? Vi blir otåliga, men Gud blir inte otålig. Utan han använder det istället. Men nu har vi ju talat om att vi tror också på att Jesus botar sjuka. Och han gör det än idag. Nu ska jag be en bön. Och så ska vi göra någonting ovanligt här idag. Jag ska bjuda in dig som vill ha förbön. Och så ska jag smörja dig med olja i tro på Guds ord och Jesus Kristus. Att vi ska smörja de sjuka med olja, står det. Så då får du komma fram och lovsångsteamet ska sjunga här. Och är det någon i lovsångsteamet som vill komma fram så är ni också välkomna naturligtvis. Men vi kommer göra så här att det kommer gå ganska raskt. Så det kommer inte vara något samtal. Vill du sätta dig ner och prata lite och beskriva lite mer så kommer vi ha möjlighet. Så kommer förebedjare att komma till dig om du sätter dig på sidan här. Men om du kommer fram så ska jag smörja dig med olja. Jag kommer inte göra något trolleritrick eller någonting. Jag kommer inte göra något tricks. Jag kommer inte kräva någonting. Jag kommer bara smörja dig med olja och be en kort bön. Är ni med på det? Den som vill. Det är helt frivilligt. Ja, då får man komma fram. Kommer jag stå här? Alldeles strax. Jag ska be en bön först. Och så ska lovsångsteamet komma igång och sjunga. Då så. Då ber vi. Tack Jesus att du är ensam idag. Den du var när du vandrar omkring i Galileen och Judén. Tack att vi får höra talas om att det vandrar en i Judéns land. Och skaror samlas kring denne man. Tack Herre att hos dig finns kraft och helande och hälsa. Tack att vi får komma till dig i tro. Tack Jesus att du ser våra svagheter och du fördömer ingen. Utan vi får komma Herre in i din stora kärlek. Och nu vill jag Herre ge det här erbjudandet till den som söker det. Att komma fram och så vill jag smörja med olja. Och Gud jag överlämnar resultatet till dig. Och vi hoppas nu Herre att alla har förstått den nåd och den kärlek som strömmar ut ifrån ditt stora hjärta. Att ingen känner sig fördömd eller förkastad utan att vi kommer nu i tro med ett hjärta som är fyllt av glädje. Glatt hjärta ger läkedom Herre står du. Tack Gud att vi får komma nu inför dig Herre och be om det här och vara frimodiga. I Jesu Kristi namn. Amen.